Jeg er Hassan Preisler, og lige om et øjeblik skal jeg mødes med norske Hilde Sandvik og svenske Åsa Linderborg, og vi skal tale Norden om mordet på Charlie Kirk og en dokumentarfilm på Netflix om det norske kongehus af den kontroversielle shaman Durek.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Forrige uke så ble en av USAs mest profilerte unge høyrestemmer, Charlie Kirk, skutt og drept på en skole i Utah. Og videoen av de siste minuttene han spredde seg lynraskt i sosiale medier, og like raskt kom reaksjonene sorg, raseri, skadefryd, heierop. Og så, bare sekunder etter, så startet kampen om fortellingene. Hvem har skylden? Er han et offer eller et symbol? Martyr eller legende? I sosiale medier så ble dødsfallet umiddelbart politisert. I Norge har debatten gått høyt, og ikke minst etter at NRK fikk en klagestorm mot sin dekning. Over 200 henvendelser er sendt til Kringkastingsrådet etter at debatten via reaksjonene i en sending kun et lite døgn etter hendelsen. Men hvordan er drapet blitt dekket i Danmark og Sverige også?
Ja, alltså jag trodde att det här skulle bli en stor debatt i Sverige, men det har inte riktigt blivit. Alltså vi har ju haft väldigt, väldigt mycket nyhetstäckning på det, men det har inte blivit någon debatt om Charlie Kirk. Jag tror att det kan ha att göra med att vi är så fullt upptagna med våra egna kulturkrig just nu. Mm. Så att det här är bara en händelse av väldigt många, men man kan ju ändå se lite grann samma mönster som i övriga världen, att vänstern brister i empati med en mördad människa, samtidigt som högern retuscherar vad den här personen faktiskt stod för. Det tror jag nog att man kan se på.
Alltså, men vad sa du nu? Att vänstersidan i Sverige har empati?
Nej, brister i empati.
Och har ingen empati.
Nej, saknar.
Jag nettopp.
Jag saknar empati med en mördad person.
I Norge så kunde man säga att hvis du brister ut i empati så hörs det ut som du liksom bara verkligen.
Ordet brista kan betyda det också på svenska, att man brister ut, men också att man saknar någonting. Samtidigt som då högern inte riktigt ta på allvar vad han faktiskt stod för. Mm. Jag tror Sverige skiljer sig inte från andra här, men jag trodde det skulle bli mycket mer.
Du då, Hassan?
Ja, altså, jeg er jo glad for, at der ikke har været sådan en, at det kun har været marginalt, at man ligesom har relativiseret drabet, ikke? Altså, jeg er glad for, at den danske venstrefløj i hvert fald offentligt ikke har kommet med tossede udtalelser om, at hans død er fortjent og så videre, ikke? At når man siger det, han siger, så skal man slås ihjel, som det er blevet sagt på for eksempel amerikanske tv-stationer, ikke? Jeg synes, altså, vi har jo ikke i Norden den samme offentlige højrefløj, som vi har som man har i USA, ikke? Altså, den sidste meningsmåling, der blev lavet, viste, at det var under 5% af danskerne, der ville stemme på Donald Trump, hvis man kunne stemme på ham, ikke? Jeg synes, at det er svært at finde mennesker i Danmark, som ligesom fuldt ud tilslutter sig de ideologier, som Charlie Kirk ligesom stod for inde bagved hans debatter, ikke? Altså den her, hvad kan man sige, nyfundne hardcore kristendom, som han jo ligesom var optændt af, ikke? Altså samtidig så var han jo ligesom også et menneske, som ligesom han anvendte sig jo af ordet. Man kan så sige, at han missionerede, og man kan også sige, at han missionerede for en kristendom, som vi ikke bryder os om, men han anvendte dog ordet som sit våben, og ikke andet. Altså, og han gik ind i løvens hule gang på gang, ikke? Satte sig på de liberale universiteter i et telt, uden yderligere beskyttelse end den talte du der, ikke? Og så gik han så i debat med de studerende og ansatte på de universiteter, som han mente var arnestedet for destruktionen af amerikansk kultur, ikke?
Nyhetsreaktionen i Sverige, den tror jag följer mönstret också i den meningen att de första rubrikerna egentligen, okej, han är död. Hur kommer Trump att utnyttja det här? Mm. Hur kommer magarörelsen att utnyttja detta? Så att offret hamnade i skymundan och istället så blev det en fråga om kraftmätningen här. Mm. Vilka åtverkningar det här kommer att få på politiskt direkt. Och det blir ett självspelande piano då. Och sen har det har ju stämt att Trump har utnyttjat det här och kommer utnyttja det här. Och, den här veckan kom ju beskedet att personer som har brustit empati eller till och med varit glada åt att den här mannen är död, de har blivit av med sina arbeten. TV-shower läggs ner och sådär, eller pausas på grund av vad de har sagt, ren statlig censur helt enkelt.
Det var ju det som var kritiken mot NRK, att man umiddelbart begynte att diskutera hvordan kommer Trump till att utnytta denne mannens död. Och det kändes då också som en mangel på en empati med han och hans familj. Både statsministeren och utrikesministern i Norge har ju sendt kondolansemeldinger till USA. Og det er jeg glad for, må jeg si. Og samtidig så ligger det jo noe å ulme, og det jeg ser er at denne nye kristne høyresiden, som vi har snakket om før i Norge, og nå reiser seg som Charlie Kirk-supporterer. Jeg var faktisk sjokkert over så mange kommentatorer og journalister som sa at de aldri hadde hørt om han.
Ja, yeah. Men det är så väldigt mycket med magarörelsen som vi inte känner till. Alltså vi är underinformerade journalister skulle jag säga. Men,
ja, men en följer ju, alltså det är ju ett eller annat. Men hvis en kun följer traditionella medier nu så får en inte med sig det som sker i den underströmmen. Yeah. Og grunnen til at jeg har følt med på Charlie Kirk er jo nettopp fordi at jeg jobber mye med hvordan kristendommen er blitt politisert. Og han var jo en av de som var viktige stemmer i USA for det. Og den svenske teologen Joel Halldorf, som er professor i kirkehistorie og en av de mest profilerte kommentatorene på religion og politikk i Sverige, plasserte Charlie Kirk inn i denne bevegelsen, The Seven Mountain, tankegangen som handler om at kristendommen skal ta tilbake samfunnsstrukturer som har på en måte som er blitt tapt til venstresiden eller til de liberale.
Kirk växte upp i en kristen evangelikal familj och blev omvänd i 11-årsåldern. Men när han startade sin stora politiska organisation Turning Point USA så var den från början sekulär och den undvek alla kulturkrigsfrågor. Kirk var väldigt noggrann med att inte blanda religion och politik. Men sen år 2020 hände någonting. Kirk kom i kontakt med en pastor som heter Rob McCoy och genom honom så introducerades han till en teologi som kallas The Seven Mountain Mandate. Enligt den här teologin så består samhället av 7 stycken sfärer eller berg. Media, politik, familj, utbildning, ekonomi, underhållning. Målet för de kristna ska vara då att ta kontrollen över alla de här bergen och på så sätt dominera samhället.
Når man kalder det at tage kontrol over de 7 bjerge, ikke, som er religion, familie, uddannelse, regering, medier, kunst og kultur og forretningslivet, ikke? Så er det en formaliseret formulering, det er jeg med på, men det er jo det, enhver bevægelse ligesom vil gøre, altså forsøge at tage ejerskab over narrativet om lige præcis de her 7 grund. Hvad hedder det, støtter for samfundet, ikke? Altså, det er vel også det, som, hvad hedder det, socialismen ønsker, eller den socialdemokratiske velfærdsstat, eller en liberal bevægelse. Altså, det er vel naturligt, at man ønsker det.
Nej, jeg opfatter ikke de her rørelserne, som står på upplysningens grund, liberalismen og socialismen, om man nu skal spjælke ned det så, att de tycker att de ska ta över alla institutioner.
Men det har man ju gjort. Liberalismens ideologi är ju bredt in i en hver institution, helt in i alla institutionens...
Ja, men en viktig grundbult i den, det är ju ändå idén om religionsfrihet, yttrandefrihet, alla människors lika värde och så vidare. Och det är ju det som MAGA-rörelsen har helt andra uppfattningar om. Och de kan prata hur mycket de vill om hur vänstern och vänsterliberaler har hållit på med cancelleringar. Där har vi ju själva reagerat starkt mot i det här programmet. Men den censur och de cancelleringar som de håller på med nu, det är ju precis samma sak.
Det är en spejling.
Mm.
Men det jag sådan set, det jag är inte oenig i, det jag bara säger, det är att en hver bevegelse, om den är demokratisk eller ej, om den liksom önskar människans livvärd eller ej, vill väl försöka med sina redskaper att överta netop dessa 7 grundstöder för samfundet. Sådan är det väl.
Det som är forskjellen är när du lägger religion på toppen är att du får ett du som transcenderar, som det heter på fint. Alltså det är en gud som står över dig som ett autoritativt
Ja, men här där blir vi inte eniga. Och när jag kikar på historien så må jag också säga att det var inte religiösa bevegelser som blev de mest fundamentalistiska, ikke? Alltså maoismen, leninismen, siden stalinismen, ikke? Nazismen och fascismen är inte i utgångspunktet religiösa bevegelser. Så jag är inte enig.
Det är ju ett spörsmål om covid är enig, men det spörsmålet är här är vilken roll en man som Charlie Kirk då har haft i ett samfund som drejes i en riktning. Och det är ju det som blir intressant att följa nu, för först så var det ju den stora diskussionen om vem har gjort det. Och där både högersidan och vänstersidan kastade sig över och sa att det var den andra sidan som hade gjort det. Och så kan det verka som nu att det är en man som han växte upp som mormoner i en mager familj, ser ut som han har haft en käraste som var i färd med att transitionera. Ser ut till att ha planlagt en uke, men det är ju förfärligt många ting som vi inte vet. Ser inte ut till att han har haft en tillknytning till någon sån antifascistisk bevegelse, men det vet man heller inte. Men detta enorma behov umiddelbart för att säga att det var den andra som drepte. Det är något nytt. Samtidigt som att detta drapet skedde, så var det en gutt som gick in på en skola och tog sitt eget liv och prövde att ta andres liv. Och som var från högersidan. Det blir det inte diskuterat överhuvudet. Men denna politiseringen av en offentlighet som vi ser nu, det är något av det mest obehagliga, syns jag, med hela uppföljningen av drapet på Charlie Kirk. Detta enorma sinne i absolut alla läger.
Mm. Jag har lyssnat på den här fantastiska podden Självpolarisering. För svenska och danska lyssnare då, så är det en podd som med ett otroligt respektfullt samtal mellan vänsterns Magnus Marsdal och en borgerlig person från Minerva Tankesmedjan som heter Nils August Andresen. Den ena är redaktör för Manifest och den andra för Minerva. Du har också hört det här, Hilde, eller hur?
Mm.
Har du gjort det, Hassan?
Ja, jag har hört den också.
Ja. Ja. Jag tyckte att jag, eller trodde att jag kunde ganska mycket om Charlie Kirk. Men det gjorde jag inte alls, visade sig. Därför att här tar ju upp det här med frågan hur han förhåller sig till islam. Och Charlie Kirk, när han dagen för mordet, alltså den 9 september, skriver på X att islam är svärdet som vänstern använder för att skära strupen av USA. Och då gör Magnus Marsdal historiska tillbakablickar. Han jämför det här med idén om den gamla judebolsjevikiska propagandan, alltså att det är en främmande religion som användes av den radikala vänstern för att ödelägga Tyskland, var högerns kritik. Eller nazisternas kritik. Han nämner också att det här är kärnan i Breiviks manifest. Och jag blev lite generad över mig själv. Trots att jag tycker att jag är känslig för hur man pratar om muslimer hela tiden, så kände jag också hur normaliserat det har blivit att fara ut mot muslimer.
Hassan?
Alltså, jag får det riktigt dåligt med den här samtalen lige nu. Jag förstår simpelthen inte vad det är vi diskuterar. Alltså, mannen är blivit slået ihjäl till ett debattarrangemang. Ikke? Han bruger sin ytringsfrihet till att ytra sig. Offeret här är ordet. Det är ordet som är offeret. Inte kun Charlie Kirk, men ordet. Alltså idén om att vi kan utväxla fritt uanset vad vi synes och menar, och att det är en styrke för oss allesammen att vi gör det uanset vad vi synes och menar.
Men det är vi väl helt överens om? Jo, det är väl ingen som ifrågasätter
men
det?
Nu sidder vi och uppsummerar vad heter det, hans uttalelser, som var de djävulskap, alltså som om det var nazisme det han har sagt, ikke? Det får jag det riktigt, riktigt skit med. Det syns jag är deciderat obehagligt. Jag vill bara säga, jag vill inte medverka till det. Alltså, samtidigt, jag vill gärna tala om de här ting. Jag vill också gärna tala om att det nu är Donald Trump som liksom går till angrepp på ordet ved att säga att grunden till att Charlie Kirk är blivit dräbt är att folk på vänsterflöjen har brukt ordet som spydspids för det mord der nu är begået, ikke? Ved att kalla ham för nazist och så vidare, ikke? Det vill jag också gärna gå till angrepp på, men vi blir simpelthen nødt till att fasthålla en grundstämning och ett grundprincip i samtalen om ett mord, ikke? Alltså ett koldblodigt mord som ju Hilde, du relativiserer det, altså på de patronhylstre, som den unge mand brugte til at skyde, der stod der antifascistiske slagord. Ikke?
Nej, altså, det gjorde
jo,
det
der stod Bella Ciao, Bella Ciao.
Ja, det var de slagordene, og det er jo en lang diskussion at gå ind i. De slagordene, som står der, er hentet fra en spilverden. Det er memes, som bliver brugt i en gamingverden. Og det at umiddelbart sige, at de slagordene er knyttet til en bevisst politisk bevægelse, det vil de aller fleste, som kan någonting om vad det var som stod där, sige at det kan vi ikke. Det er knyttet til spillverden, til gaming, til memes, og til en trolleverden, som i alle fall jeg ikke kjenner til, men jeg kjenner ganske mange som følger med på den verden, og som kan dechiffrere. Så hvis jeg relativiserer, så er der enormt mange, som relativiserer i denne,
det,
i denne altså, samtalen her.
Jamen, det fratager jo ikke, hvad kan man sige, det fratager mig jo ikke mit argument, at mange
Nej.
Gør det, vel?
Nej, men
det
er...
Men lad os prøve at vente om. Lad os forestille os, at det var en venstreorienteret, en demokrat, en venstreorienteret debattør, som blev skudt af en ung mand fra et tag. En ung mand, som, hvad hedder det, havde en masse internetaktivitet, ikke? Ville vi tre være blege for at kalde ham højreorienteret, og ville vi tre være blege for at tale om højredrejningen blandt unge mænd i USA og globalt set, ikke? Som årsagen til, at han var kravlet op på det tag, og han skudt den her venstreorienterede debattør.
Jeg tror faktisk det, for jeg tror at altså, hvis du går igennem de drapene som har været, og den terrorutvikling som har været i de sidste årene, der er en overvægt af høyre ekstremister i de talene jeg har sett. Men politisk har det været på begge sider. Der er en fællesnævner, og det er at det er unge gutter, som har været veldig isolert og har været veldig mye i en skjermverden. Og det er noget, som jeg tror, vi bliver nødt til at snakke højt om.
Men det vil jeg også gerne, men vi taler jo altid om højredrejningen blandt de unge mænd, som sidder bag deres skærme. Ikke?
Ja, men det er jo fordi det akkurat nu har været det. Men så har du jo også på den andre siden, det viser jo også tallene, det er derfor jeg sa at du har en overvekt av høyre ekstreme, men du har voldsparathet som er styrka, og den voldsparatheten har vist sig, hvis du går ned i de biografierne til de unge mennene som har gått amok, så har det været en ting, som har været fælles, og det er, at de har i veldig stor grad levd sitt liv på internet.
om de är på höger eller vänster flanken.
Ja, där får man ju också någon form av ideologisk skolning som man tycker passar en själv. Minns ni om jag säger namnet Melissa Hortman?
Nej.
Nej. Hon var en kongressledamot för Demokraterna som mördades tillsammans med sin man. Bara några månader.
Ja, sån, ja i minus 8.
Vi glömde bort det här. Knappt några rubriker. Inga tysta minuter och så vidare.
Trump sa att han visste det heller inte. Han visste inte om detta. Så
nej,
han
precis. Jag bara tänker... vi pratar om det här mordet som att det skulle vara exceptionellt. Och det är, alla mord är exceptionella. Och jag tycker ju att det är... Jag skäms över... de progressiva eller vänstern, de så kallade humanisterna, de självutnämnt goda, när de inte kan visa empati med det här mordet. Jag tyckte att det var, jag blev förfärad när det kom, men jag tycker fortfarande att vi måste kunna prata om vem han var. Annars tar vi inte honom på alls. Var alls? Vad ville han för någonting?
Men han var inte ifölje sig själv nazist.
Nej, det är klart att han inte var. Det är klart att han inte var, men om jag måste väl ändå få fundera över när han pratar om islam på det här viset som han gör, om muslimer på det viset han gör, och när han säger att ett judiskt kapital har blandat sig i amerikansk politik, när han pratar om mäktiga judar som hetsar mot vita och så vidare, så är inte det här någonting som jag bara kan rycka på axlarna åt, utan jag kan beklaga mordet, och det gör jag, verkligen.
Men jag blev rasande, hvis jag ska vara helt ärlig. När jag hörte om detta drapet så tänkte jag, hur idiot kan det vara i den världen som vi lever i nu? Ja. Alltså jag blev rasande, och så är det nu att han lever i den familjen. Det är två barn som ska växa upp utan en far.
Absolut. Och jag har hört honom i ett par timmars långt samtal med Tucker Carlson, som jag tycker att man ska lyssna på om man vill förstå magarörelsen. Så att jag tycker att jag har haft honom i örat, den här döda mannen. Så jag vill inte bli misstänkliggjord på den här punkten. Men att inte prata om vem han var och vad han stod för, det tycker jag, det är inte att ta honom på allvar faktiskt.
Okej, men du bygger samtidigt en bro till vårt samtal om islam och muslimer och säger att du har länge protesterat mot den retorik som blir förd i förhållande till muslimer. Det har du ju också gjort i det här program, och det har du också gjort i förhållande till mig, för exempel.
När jag pratar om vi, så pratar jag om hur vi i västvärlden eller hela världen pratar om muslimer.
Ja, ja, och konkret har du också gjort det i förhållande till mig igenom den tid vi har debatterat muslimer och islam i detta program.
Jag är inte alltid överens i den frågan, nej.
Nej, och alltså att bygga bro mellan ett mor och så samtalen om muslimer på den måde gör mig alltså våldsamt bekymrad, för det ville vara så lätt som ingenting att ta 10 av mina uttalelser i förhållande till islam och muslimer.
Men Hassan, jag
har bland annat talat om infiltrationen av vårt system, vårt institutioner.
Men det har jag också snackat om.
Ja. Och jag har brukt de ord. Jag har brukt de ord, ikke?
Jo, men vi har ju också varit inne i den här djupt obehagliga frågan om vi vill ha muslimer i våra länder eller inte. De nya invandrarna som kommer, ska de vara muslimer eller inte? Det är en fråga som vi återkommer till i den här podden. Jag pratade inte om dig överhuvudtaget, Hassan, men jag noterar ju till exempel att Mette Frederiksen i Danmark den här veckan har gjort ett rasande angrepp på muslimer.
Varför kan ni inte bara uppföra er ordentligt? Dominanskultur, terrorism och islamismen har inte plats i Danmark.
Och det här är någonting som sker i våra demokratier som normaliseras på ett sätt som jag tänker att jag fick ett wake-up call när jag förstod ännu lite mer vad han stod för. Men, det betyder inte att jag tycker att han förtjänar att dö.
Jamen vill det säga att du menar att det är en parallell mellan för exempel Mette Frederiksens uttalelser om varför kan ni inte bara uppföra er ordentligt, eller för exempel att den breda kulturmuslimska invandrare eller efterkommare i Danmark har ett ansvar för utvecklingen av islam. at man kan sidestille det med de bevægelser, der foregik i 30'erne, som førte frem til nazismen og Holocaust?
Ja, likheten mener jeg er, at vi prater om som en fremmed religion, som kommer og forstår våre länder. Det er det, men, som er. Det er det som er.
Men hvordan skal vi så tale om det, hvis det er oplevelsen?
Jeg har jo gjort et forsøg på det, Hassan, med at skille for eksempel mellem retorikken til Mette Frederiksen og Giorgio Meloni. Fordi jeg mener at Mette Frederiksen snakker innenfor et sosialdemokrati, innenfor en velferdsstat, innenfor et vi. Du kan godt være muslim, men da skal du opføre deg og sette det på spissen. Det er noe annet enn å si, jeg frykter deg, for du er en annen. Mm. Og for meg går det et veldig sterkt skille der. Jeg deler jo den enorme frykten for at vi får brutt ned våre fellesskap fra innsiden og uten kontroll. Jeg tror at vi kommer til å få se en hardere retorikk på veldig mange flanker. Det var en grunn til at det var 150.000 som marsjerte i Storbritannia i London i helgen. Fordi folk opplever at samfunnet som de har kjent er nå ikke det samfunnet som de trodde de levde i lenger. Jeg deler all den frykten og den uroen. Og samtidig så ser jeg også at den type retorikk, når den brukes digitalt, så har han et gjennomslag og er med på å radikalisere på en måte som er, tror jeg, ut av kontroll. Og i Norge så har politiets sikkerhetstjeneste PST sagt at de har sett en økning i antall barn og unge som blir radikalisert på nett. Siv Sørensen i PST sa til NRK, vi tror det har mye å gjøre med sosiale medier og tilgang på ekstremt materiale digitalt. Det er en bekymring som vi deler også med andre sikkerhetstjenester. Jeg tror at Mette Frederiksen gjør rett i å være så tydelig, og jeg savner at vi har andre stemmer i offentligheten som gjør det innenfra et samfunn som har et større vi. Og som ikke har den retorikken som handler nettopp om at der kommer de og skal kutte strupen vår. Det som skjer i USA nå begynner å nærme seg en form for borgerkrig. Og der pisker stemningen daglig rundt retorikk som handler om også de.
Nej, men jag känner ju att den retoriken, jag håller med allt det du säger Hilde, men jag känner ju att den retoriken är på väg även till Norden och skruvas upp ordentligt. Jag är rädd för det som sker faktiskt. Jag tycker att det är väldigt väldigt obehagligt.
Ja.
Ja.
Jamen, jeg hører, hvad I siger. Det er en meget interessant og meget svær samtale, det her. Men jeg er glad for, at vi tager den under alle omstændigheder.
Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hassan, hva likte du den uken, og hva mislikte du stærkt?
Ja, min hiss. Jeg har været i teateret og se en forestilling, en musikforestilling oven i købet, som hedder Stolt. Den indeholder ingen udviklingshistorie eller heller ingen banale politiske konklusioner. Det er simpelthen en fortælling om det moderne menneskes livskampe, som man kunne kalde banal, men det gør jeg ikke. Jeg kalder det fantastisk. Altså, jeg var så opløftet over at se teateret ture være underholdende og følelsesnært, men er politisk. Ikke? Jeg blev så glad, at jeg græd. Og jeg vil give den her forestilling 5 stjerner, hvis vi kunne give stjerner ud af 6 i dette program. Ikke? Det kan vi jo ikke. Min uges dis går til den danske efterretningstjeneste, fordi det igen er kommet frem, at man har ikke styr på sit shit. Altså, helt almindelige danskere overgiver hver dag deres data til bagmænd, som de overhovedet ikke kender, og nu er det så også blevet afsløret, at det også gælder danske efterretningsfolk. Så man kan simpelthen identificere og tracke de her mennesker fra helt almindelige store datamængder. Det er en skandale. Og du, Hilde?
Min hiss var så vanskelig at finde, fordi jeg var faktisk ikke på nogen måde... Jeg fandt ingenting. Men... Så er jeg på reise denne uken her. Jeg er på en turné med forfattere og møter jo enormt mange folk. Og det jeg tenker da, nå er at folk er topp. Så jeg vil rett og slett hisse folk flest. De aller fleste som en møter hyggelige. De hyggelige på der når en i transport. Jeg har hatt mange hyggelige samtaler med taxisjåfører eller med bussjåfører eller folk i møte. Jeg synes det faktisk veldig oppløftende. Og det langt vekk fra det mørke internett som jeg har snakket om nå. Og jeg vil da anbefale Sam Harris som sier log off, den amerikaneren som har en podcast, han har sagt log off. Min diss, det går til en stor reklamekampanje som har dukket opp i Norge overalt, med en varm bursdagshilsen til statsminister Narendra Modi. Altså, han følger 75 år, og der masse bursdagshilsener til han på Oslo Lufthavn, Oslo sentralstasjon. Han står for en hindu-nasjonalistisk retning i indisk politikk, og jeg lurer på hvorfor i alle dager vi skal ha store gratulasjonsplakater for han. Det blitt bestilt som i programmatisk bestilling, og hvem som står bak vet vi ikke, bare at det havner i Dubai. Åsa.
Ja, veckans hiss går til Helsingfors. Där har nämligen antalet som dödas i trafiken har gått ner till noll det senaste året. Och det beror på att man har byggt ut cykelbanor, man har infört strängare regler för elsparkcyklar och man har infört hastighetsbegränsning på 30 km i timmen i stadstrafik. Heja Finland! Veckans diss går till Sverige. Den svenska regeringen har beslutat att man ska skära ner kraftigt på försörjningsstödet till familjer med många barn. Barn ska alltså bli ekonomiskt lidande för att de har många syskon. Det här strider mot barnkonventionen. Detta samtidigt som regeringen oroar sig för att det föds för få barn i Sverige. Det är väl förmodligen fel barn som föds. Kanske barn till muslimska föräldrar.
Hiss och diss. Jeg har et par presiseringer. En ting jeg må rette, jeg sa at Afon Batti, tiltalt for å ha medvirket til terrorangrepet 25. juni 2022, var medlem av B-gjengen. Det var han ikke. Han var det yngste medlemmet av Young Guns. For to uker siden så var min diss at det rir en habilitetsskandal i Kulturrådet. Kunstneren Homan Sharifi har vært både rådsmedlem og leder for utvalg som deler ut støtteordninger, samtidig som eget kompani har fått millioner i støtte. Jeg vil nå presisere at Kulturdirektoratet mener selv at habilitetsreglene er fulgt, og de viser til uttalelse fra advokat som mener de har opptrådt korrekt. Ja, nå er den endelig her, Netflix-dokumentaren som alle har ventet på om prinsesse Märtha og hennes sjaman. Åsa Hassan, vi må dykke inn i det. Har dere sett dette?
Ja. Jeg kaster meg over det her.
Du kaster deg. Jeg visste det, Åsa, og vi må jo vite også, ikke bare hva du synes, men hva hele Sverige synes.
Ja, altså, jeg kan ju bara prata för mig själv, men jag hade ju hoppats att man skulle få se en dokumentär där man fick en helt ny syn på Shaman Durek. Där man efteråt sa, wow,
för en man.
Vilken man. Men det blev ju inte riktigt så. Jag var rätt chockerad faktiskt över att han var så auktoritär och bossig och gnällig och att det var så synd om honom och sådär. Ni då?
Altså ja, det er sjovt, fordi jeg fik egentlig det billede, som jeg følte dokumentaren forsøgte at skabe, at han var sådan en lidt komisk fjollet figur, en livsnyder, som egentlig er ret uskyldig. Ikke? Mm. Så egentlig et meget modsat billede af det, du skildrer, Åsa.
Men det er morsomt.
Ja, altså sådan en hofnar. Kunne man kalde ham, ikke?
Men du mener at han spiller et spel, at han egentligen er en anden? Du mener ikke at det var den riktige Durek som kom frem her? Eller?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, det var. Altså, når man ligesom ser på, altså på de ting, han har gjort og sagt gennem årene, så er det jo ikke på nogen måde uskyldigt, det han ligesom påstår at kunne gøre. For eksempel at kurere folk for corona uden medicin, eller når han udtaler, at kræftsyge børn selv er skyld i deres kræftsygdom. Ikke? Mm. Altså, den type ting blev jo ikke rigtig fremstillet i det brutale lys, jeg synes, det burde fremstilles i, ikke? Altså, de bliver ikke rigtig udfordret på noget tidspunkt, og dermed så får det billede lov til at stå af sådan en rar, komisk, fyr, som, han har sagt, han er reptil, han har sagt, at han er farao, ikke? Men i virkeligheden, så er han jo bare et fjollet, livsglad menneske med nogle særlige evner, som er ret uskyldige, ikke? Der føler jeg, at der er en kæmpe kollision i dokumentaren.
Og så, du mener, at han fremstår autoritær og liksom voldsom her. Og så hører du det Hassan siger, eller er du enig, uenig?
Jeg tycker han var oerhört autoritær, og gnällig, och att Märta Louise, att hon var snäll, nästan självutplånande, otroligt tålmodig. Men det finns också en kontrast genom hela den här, och det är en kontrast genom hela dokumentären skulle jag säga, men det finns en annan kontrast, och det är ju att hon hela tiden påtalar att hon egentligen inte vill vara kunglig. Med det här magiska blå blodet. Och sen så gifter hon sig med en man som tycker att han har magiska fingrar och magiska vätskor, som ingenting hellre vill än att bli kunglig och komma in i det här blåa blodet. Och det är ju en kämpekonflikt som löper genom hela dokumentären.
Men jag det håller... är ju något här, alltså illa märket är att nästan på alla bilder när de filmar sammen, så har han blicket rätt mot kamera och hur har blicket rätt mot han. Och i det ett ögonblick där hur säger jag kunde tänkt mig egentligen bara ett litet intimt bröllop och han bara avfärdade totalt och säger jag ska ha ett stort royalt bröllop.
Jag ska ha.
Han sa det.
Altså, man skal jo være forsigtig med at fjerndiagnostisere, og jeg kender ikke personer, er heller ikke kvalificeret til at diagnostisere, men med udgangspunkt i det, du siger, Hilde, så må jeg også erkende, at mens jeg ser dokumentaren, så tænker jeg, at den her type kender jeg. Ikke? Ja. Jeg har mødt den her type før, og den type er kun optaget af sig selv og sine egne muligheder i livet, og er sådan set ligeglad med alt andet og alle andre, fordi de er bare statister, ikke? For ham i hans projekt. Og den type karakter har jo et navn, ikke? Vi kalder dem jo narcissister. Ikke?
Men det som dokumentaren... Det her er en dokumentar, som ikke problematiserer någonting, utan man får ju som tittare tänka själv då. Men det är oundvikligt att ställa den här frågan. Skulle den här mannen älskar den här kvinnan och gifta sig med den här kvinnan om hon inte var prinsessa? Och det är det där ödet som alla kungligheter, alla stora kändisar, alla rika människor alltid bär. Är jag älskad för vad jag heter eller för den jag är? Och det är ju så sorgligt. Det är så sorgligt, för att jag tänker att ett sånt stort ego som den här mannen, han kör bara sitt eget race.
Men det er jo noe med det seksuelle i hele dokumentaren også, og de sier jo faktisk, de ble laget en promo, der han sier, jeg er utrolig spent på at du får se den, fordi du får oppleve LGBT-miljø, og som multietnisk par, meg som sjaman, og som sjeleseksuell. Dette handler om å skape en revolusjon, om å kunne se den hjemme slik at du kan føle deg styrket og innse du må leve livet ditt akkurat som du er. Og dette seksuelle som ligger under her, og det er vanskelig å snakke om, men det ene er jo at det kommer også for en dag dette lydklippet der han har faktisk hatt en blowjob på en klient. Og det andre er dette lydklippet der han sier at han aldri ejakulerer i sin kjæreste. Tenk å si noe sånt, og det kommer ut, og vi snakker ikke om det en gang. Og det er liksom, hva er dette for noen ting?
Jamen, siger han ikke også i dokumentaren, at han kun er sammen med prinsessen, fordi han endnu ikke har fundet den rigtige mand?
Jo, han sier jo egentlig det.
Ja. Det sier han. Altså, det der, om det var vanlige kjendiser som pratade så der om sina sexliv, så då skulle vi bare himla med ögonen. Men det interessante her er jo at det er den norska prinsessan som har en man som pratar på det her viset. Og kungligheter, vi ska inte fantisera om deras sexliv, vi gör ju det ändå. De ska ju framförallt inte prata om det, utan de ska ju vara kontrollerade, behärskade, hemliga, helst obefläckade. Och så kommer det här. Så att, alltså det är ju helt sensationellt. Och frågan är, vad händer med de europeiska kungahusen när de här figurerna börjar bete sig som vilka kändisar som helst?
Men ja. Vad tänker du om
måten? Tappar de inte legitimitet då?
Mm. Mm. Ja.
Men vad tänker du om måten som kongen och dronningen här blir framställt på då?
Ja, alltså, det är ju inte någon tvivel om att de blir framställda som... Alltså måske ikke direkte som racister, men i hvert fald som nogen, der ikke forstår noget som helst om racisme. Ikke? Mm-hmm. Men hvis jeg var kommunikationschef for det norske kongehus, så ville jeg være fuldstændig rolig, altså lige nu, helt afslappet. Fordi altså, for mig at se, så gør den her dokumentar Kongehuset en kæmpe stor tjeneste, fordi de via den her banale skildring faktisk kommer til at fremstå som meget normale, sympatiske, ordentlige mennesker. Ikke? Jeg tænker, at de er ofre for ham, ikke omvendt.
Det är ett väldigt elakt porträtt av kungafamiljen tycker jag, men jag kan ju ändå undra så här då. Tror du, Hassan, att det här hade varit möjligt med en motsvarande dokumentär i den danska kungafamiljen? För att jag tror inte att det har varit möjligt i Sverige. Jag tror att svenska kungaparet har uppfostrat sina barn mycket, mycket strängare, mycket hårdare, mycket tydligare med vilka regler som gäller, även om de också har fått bestämma själva vilka de ska gifta sig med och många gånger efter en ganska hård kamp. Mm. Men vad tror du, Hassan? Nej, är det här typiskt för Harald och Sonja som föräldrar?
Alltså, inte med de nuvarande generationer. Där tror jag simpelthen inte det vill kunna lade sig göra. Alltså, det vill inte bli accepterat mellan generationerna. Det pres, man kan udsætte sine børn for, er jo intenst, ikke? Når man både har forældremagten og så oven i købet en kongelig forældremagt. Ikke? Og jeg synes jo, at det viser noget om, at den norske kongepar netop ikke udsætter deres børn for et tilsvarende pres, at det her overhovedet kan finde sted. Ikke? Og at de deltager i det bryllup også, ikke? Er jo den samme illustration af tolerance og eftergivenhed osv., men i de kommende generationer, ikke? Vi har jo også desavuerede medlemmer af den danske kongefamilie, som med tiden vil kunne reagere tilsvarende, ikke? De vil så ikke have de samme titler, men de vil dog have den samme adgang til kongefamilien, og den kunne de måske bruge til at optræde i sådan nogle sammenhæng, hvor man jo kan tjene millioner, ikke? Altså med sponsorater både fra Hello og fra Netflix og så videre. Mm.
Skal vi konkludere med, at dette aldrig havde kommet til at ske i Danmark og Sverige?
Ja, og så kan vi tilføje til konklusionen, desværre, fordi det her styrker jo den norske kongefamilies narrativ.
Du lytter på norsken, svensken og dansken.
Vi må præsentere ukens tal. Hvad er dit ukens tal også?
Veckans tal är 50%. Lyssna på det här. Sen vissa skolor i Sverige har förbjudit mobiltelefonerna även på rasterna, så kan matbespisningarna kasta hälften så mycket mat som förut. För utan mobiler så börjar eleverna umgås med varandra. De äter och pratar och de äter mer än annars. Bravo, aha, säger jag. Och du då, Hassan?
Mitt ugens tal är 550 eller 550, som är det antal soldater som har varit i Grönland för att delta i en kämpestor militärövelse med skib och helikopter F-16 fly från Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge och Danmark. Alltså det bemärkelsesvärdiga vid det här tal och den här övelse är att USA ikke deltog.
Mm. Ja.
Og du, Hilde?
Mitt tal, det er fem går igjennom i dagen i dag. 51,5 er mitt tal, og det er altså prosent av den totale formuen på listen over de rikeste i Norge, som helt eller delvis styres fra utlandet. 67% av listen på kapital har adresse i utlandet, inkludert mange utflyttede arvinger med eierandeler i familiebedrifter, og det totale tallet der 107 mennesker. Samtidig har det altså aldri vært så mange norske milliardærer som nå.
Ja. Ja, det er din sag. Jeg elsker det, Hilde, de norske oliemilliardærer, der er flygtet til Schweiz og Sverige.
Jeg elsker at Hilde börjar låta som vilken marxist som helst.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Nej, det har varit väldigt klart i mitt bakhuvud att hvis vi inte vant valget så kommer jag till att gå av och låta partiet bygga upp en ny ledelse för nästa både kommunvalg och stortingsvalg.
Høyreleder Erna Solberg har varslet at hun går av som partileder. Vi snakket jo om det i forrige uke og lurte på om hun kom til å gå av. Nå har hun varslet at hun gjør det etter et brak nederlag, og det duker for full oppvask. For bak det sindige høyre ansiktet så ligger det to tydelige fløyer som nå gjør seg klar til kamp. Erna Solberg løftet jo høyre og ble kjent som landsmoderen med teflon overflate. Uansett hva som skjedde, så satt hun stille i båten eller red av stormen. Men så kom pendlerbolig-sak, så avsløringen om at ektemannen Sindre hadde drevet aksjehandel i hemmelighet mens hun var statsminister. Og til slutt, et valg som etterlate høyre i ruiner og Erna på vei ut av døra. Jern-Erna forsvinner. Hva er dette et eksempel på, tror dere?
Jeg ved ikke, hva det er et eksempel. Altså, Erna er jo et eksempel på Norge, kan man si. Altså, at hun har kunnet overleve gjennom så mange år og så mange kriser og skandaler og så videre, er jo måske et meget norsk fænomen, jeg ved det ikke, men vi har jo sagt her i dette program, at det her kan hun ikke overleve, og du svarede, Hilde, hver gang, at det, lad os nu vente og se, ikke? Men hun har jo så ikke overlevet det her, det her valgnederlag.
Og det hænger sammen med noget af det, man har snakket om
ja, det
før
tror jeg
i dag.
Også, det tror jeg, du har ret i. Ja, at højrefløjen er ved komplet at redefinere sig selv, og de her konservative folkepartier, altså det, de gamle konservative partier, som jo ligesom alene stod for at bevare den gamle magt, ikke? De måtte jo redefinere sig selv, og de blev så til konservative folkepartier, hvor de stod for en lidt langsommere udvikling af samfundet, end de liberale gjorde, og ikke så meget andet i virkeligheden. De er jo i gang med big time at redefinere sig selv, ikke? At stille sig op på nogle værdier, som man ikke har haft fremme i lyset på den måde i årtier, måske århundreder endda.
Nej, det en kan sige, at det er de urbane høyrefolkene, de markedsliberale og internationalistiske pro-EU og grønne omstilling og teknokratiske løsninger, altså mere Macron og Trump, eller end Trump, ja. Står på den ene siden, og på den andre siden de som vil trække høyre i en mere værdikonservativ og nationalorienteret retning, mere fokus på kultur og grænsekontrol, norske værdier, altså mere Meloni egentlig end Macron.
Helt sikkert.
Men hela borgerligheten spricker ju upp i hela världen kring de här axlarna. Mer nationalkonservatism eller om man ska ha den här nyliberala projektet med där kapitalismen får ett mänskligt ansikte när man pratar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och så där. Det är ju samma problem som ja vi pratar nu som Mette Frederiksen arbetarrörelsen måste också förhålla sig till det här. Jag tänker när hela Berlinmuren föll samman där och kapitalismen blir någonting annat. Helt alenarådande så att säga. Då när man släppte lös de här marknadskrafterna så kompletterade man ju ändå det då med att prata om alla människors lika värde, homosexuella fick sina rättigheter och kvinnor går för sig och mångkultur blev ett honnörsbegrepp och även näringslivet pratade om att nationsgränserna skulle suddas ut och där var ju vänstern med på i stora stycken.
Mm.
Och sen så kommer finanskrisen 2008 och man monterar ner välfärdsstaten och folk är missnöjda med vad som sker. Samtidigt är det då som den stora missnöjet med en allt för stor invandring också kommer. Det sker ju där, finanskrisen. Plus och att det går in i den här kulturkampen då, och då ser vi ju nu i överallt hur de här marknadsliberala samhällena som var de som vann hela kalla kriget, alla går in i en auktoritär fas i man ändrar skepnad. Alla blir mer eller mindre auktoritära just nu. Och då är frågan, hur ska de här stora statsbärande partierna förhålla sig till det här? Som ändå står på en ideologisk grund. För att när borgerligheten blev även borgerligheten blev mer progressiv under ett tag. Gick med på samkönade äktenskap och sådär. Men det har ju hela tiden funnits en nationalkonservativ falang där som inte har varit nöjda med detta. De vädrar i morgonluft nu.
Alltså jag hade inte, hvis man hade spurt mig för få år sedan, vilket stort politisk slagsmål der stod ude i framtiden och väntade på oss, så hade jag verkligen inte gettet på att det var ett uppgör mellan konservatismen och liberalismen. Alltså det hade inte varit mitt bud. Jag syns det är vilt det der udspiller sig altså på højrefløjen lige nu politisk. Altså det er et stort værdislagsmål, der udkæmper sig. Og jeg tænker, at venstrefløjen også er i gang med at mobilisere sig ind under de to ismer, som jo egentlig ikke nødvendigvis er højrefløjsismer. Altså liberalismen, som du nævner det jo, så tiltrækker jo også mennesker helt ud på den yderste venstrefløj i forhold til de her idealer om fri seksualitet og så videre, ikke?
Upplysningsrörelsen.
Ja, og på samme måde har jeg jo også set, at konservatismen, altså det her med forsvaret for nationalstaten, tilbagevenden til de gamle værdier, altså danskheden, Dannebrog, sild og snaps, kirkebesøg om søndagen, det ser jeg også tiltrække store dele af venstrefløjen. Absolut. Altså tale til store dele af venstrefløjen, og ikke kun den socialdemokratiske venstrefløj, altså også ude i SF og så videre.
Men der er jo, på den ene siden, så er det også noe blodfattig. Den opplevelsen av de store statsbærende partiene som teknokratpartier med store stater, altså styringsdyktige, men uten en eller annen retning eller kraft. Og så opplever folk på kroppen at det skjer noen ting. Man mister handlingsrom, man får dårligere økonomi, og så videre, og selvfølgelig så fører det også til en eller annen form for aggressiv kampideologi. Altså en slags radikal alt må rives ned variant, som nå styrkes på ytterfløyene. Det skremmer jo bort, tror jeg, den store brede midten. Altså den store brede midten, som på en eller annen måte ikke hverken har revolusjon på den siden eller på den andre siden.
Fast den här breda mitten, för jag förstår, den blir ju smalare och smalare.
Ja, den blir det.
Den går ju, den breda mitten har ju gått väldigt kraftigt åt höger. Men jag håller med dig, Hilde, helt och hållet, att det är så blodfattigt och politiken är så blodfattig. Och vad beror det här på? Och jag tror att mycket har att göra med att politiker inte längre beslutar om saker som politiker beslutade förut. För att det är stora frihandelsavtal som sköter det där. Eller i Sveriges fall så, och Danmark fall, så är det väldigt mycket EU som sköter det som vi förut skötte här hemma. Och det är massa i den här globaliseringen, så är det så att nationalstaternas makt har ju försvunnit bort väldigt mycket, och då blir politikerna begränsade med vad de kan göra, för att det är någon annan som bestämmer. Det är andra krafter i rörelse.
Men du säger att den stora breda mitten blir reducerat. Det norska valget tror jag är ett resultat av att många blir skrämt av ytterkanterna. Och kanske stämt Arbeiderpartiet, även om man aldrig har stämt Arbeiderpartiet för.
Ja.
Vi har en sång till Erna Solberg, har vi inte det, Hassan, att gå ut på?
Jo, det er den danske superstjerne Benjamin Hav, som har skrevet en sang, som helt enkelt hedder Farvel.
Vakker sang. Til Erna Solberg.
Nu siger vi farvel. Husk at passe på dig selv. Men glæden bor ikke her mere, det er for.
tak for alt nu. Du gør mig lykkelig. Pas på dit hjerte.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg i norske Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Jostein Olseng. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene fra Joel Halldorfs Instagram-profil, VGTV og de danske sosialdemokratenes Zoom-kanaler.